Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Den absolut vanligaste sjukdomen under graviditet är urinvägsinfektion. Och man har en lite högre risk att drabbas för urinvägsinfektion bara av att man är gravid. Mm. Därför att belastningen och trycket på urinblåsan ökar. Man producerar mer urin, man behöver kissa oftare och det är normalt. Det finns en bakterie som jag tycker att det är viktigt att vi pratar om, GBS. Men det är en bakterie som normalt finns hos ungefär en tredjedel av alla kvinnor som väntar barn. Och då har man den i slida och i tarmen. Sen är havandeskapsförgiftning ganska lurigt för det kan ligga där och småputtra, inte hända så mycket och sen kan ha ett jättehastigt förlopp. Så en kostbehandlad diabetes, graviditetsdiabetes, ju mer vi kollar desto fler sådana hittar vi, okay. Så ska jag säga.
Men jag till exempel, jag behövde ju ta extra järn. Mm. Hade jag anemi?
Ja. Det hade du.
Okej.
Okay. Mm, absolut. Men sen så har vi några sådana otippade livsmedel som är bra. Och det är bland annat torkade aprikoser.
Just det, det kommer jag ihåg.
Innehåller mer järn än blåpudding.
Hallå.
Hallå, hallå. Om jag gör så här, det blir inget bra.
Ska du bara...
Andas väldigt mycket genom näsan. Jag vet. Med det.
Nej, det är det man ska göra. Mm. Det är ju det bästa man kan göra.
Ja, andas genom men näsan. Inte när man sitter vid en podd och mitt.
Jag älskar
allt för podden.
Det enda du valt att prata om den här sommaren är hur man ska bara andas genom näsan.
Mm.
Inget genom munnen alls. När du springer allt för så här syresättningen i kroppen. Mm. Men det kan ju du, känns det som.
Ja. Det kan vara svårt när man är gravid.
Varför då?
Man ofta har fullna slemhinnor och nästäppar. Så...
Jag tycker alltid att jag är lite så här.
Mm. Du, man ser att du är trånga.
Man ser att jag är trånga.
Sluta nu. Nu sätter vi igång.
Jag är redan tryckt.
Va? Trams. Det roligaste formen av humor. Trams.
Jag var ändå på middag igår med en god vän till mig och till dig faktiskt. Mm. Och hennes dotter. Och då tänkte jag så här, okej, det här kan bli sent. Och vi skulle podda 8, nu är klockan lite sen, 9:30. Det här avsnittet ska även släppas idag för er som lyssnar. Sorry för att vi är lite sena. Men sommaren har gjort så här med mig. Det är nästan att jag kommer flytta till och börja ha onsdagar istället. Jag vet inte vad det är med tisdagar, det har börjat sluta att funka för mig.
Mm.
Men det blev inte sent. Det blev supermysigt. Åt på kommendören och sen gick vi hem till Linda och drack te. Och alltså jag satt ju mest åt godis och drack te.
Mm. Mysigt.
Ja, det var så mysigt. Mm. Alltså, det är så himla sällan man liksom går hem till sin kompis och sitter där. Alltså, då är man ju
som man gjorde när man var tonåring.
Ja, då är man ute på middagen och sen så kanske man driver vidare istället som vi gjorde när vi var ute. Vi härjade.
Drev runt.
Ja, ja. Idag ska vi inte prata om det.
Nej, vi ska prata om sjukdomar.
Och det tänker man ju så här, när vi började prata om det, det finns en väldigt massa sjukdomar. Mm. Men det är främst för gravida.
Ja.
Som vi ska mena nu.
Precis, vad och händer när man blir sjuk och är gravid?
Ja, så det är inte, för jag tänkte på det, kan man liksom få något under typ förlossning eller efter som är kopplat också?
Absolut,
ja,
men väldigt ovanligt, men det finns det ju.
Ja.
En graviditet är ju en extrem påverkan på kroppen. Ja. Måste man komma ihåg. Framförallt på hjärt-kärlsystem.
Mm.
Så har man några underliggande sjukdomar i form av hjärt-kärlsjukdomar eller andnings- eller extra slag på hjärtat eller så vidare, så ska det alltid utredas i början av graviditeten för att se om det finns några risker med den specifika sjukdomen kopplat till den påfrestningen som graviditeten innebär.
Men kan det vara så att man har typ underliggande sjukdomar i släkten och sånt där? Och när du blir gravid så bubblar de fram liksom?
Absolut, så kan det vara. Mm. Men också som om det vi pratar om när vi träffar en gravid första gången, om man frågar om hereditet, alltså ärftlighet.
Mm.
Det är ju någonting som är viktigt att ta reda på när man träffar sin barnmorska första gången. Att vad har vi för ärftliga sjukdomar i vår släkt? Sen tycker inte jag att man behöver tänka så mycket mer på det, utan berätta dem för din barnmorska. Och så kommer hon göra en avvägning vad som behöver utredas vidare. Men framför allt är det ju hjärt-kärlsjukdomar, koagulationsrubbningar. Alltså om blodet, om man har blodproppar i släkten eller liknande.
Mm.
Därför att det här östrogenpåslaget som man får under graviditet påverkar blodet.
Alltså hur långt bak i släkten? Alltså hur ska man ha koll på sin
alltså
mamma,
man säger
pappa?
Oftast mamma, pappa, syskon. Ja. Men vissa sjukdomar även längre bak än så.
Mm.
Men det brukar liksom vara så att det räcker med att höra med sin mamma eller pappa eller de man har nära att så här, har vi några ärftliga sjukdomar? För har man det, då brukar man veta om det.
Ja.
Och det kan ju vara cancerformer. Eller, alltså, det kan vara, men går man omkring ett liv och inte vet om någonting, då brukar det inte vara någonting.
Någon fara, liksom.
Men fråga en gång. Och fråga också innan ditt första besök. Hur var det? Om du kan, liksom, om man kan prata med sin mamma om man har den relationen.
Mm.
Hur var det när du väntade mig och när du födde barn och sådär. Det är absolut inte 100% ärftligt, men det har man haft till exempel, har mamman till exempel haft havandeskapsförgiftning eller fött för tidigt, eller om man själv är född prematurt.
Mm.
Då har man sett att det finns en ökad risk för havandeskapsförgiftning hos den kvinnan.
För så det var en av
det
var
intressant att fråga.
Ja, för det var en av frågorna att så här, om det är, ja men exakt, så här, om jag har diabetes i släkten till exempel. Så att, men vi kan väl gå in i de mer specifika. Mm. Men det där är något som så här, man tänker, ja men min mamma var gjord och födde barn. Och så här, då tänker man att det ska vara kopplat. Och det kanske inte
men
är
alltså,
samma.
Det här finns det ju kanske inga vetenskapligt belägg för. Men jag brukar alltid, oavsett om jag jobbar på mödravården eller förlossningen, om tid finns och stämningen är rätt, höra mig för hur var det när din mamma väntade dig eller födde dig. Och inte bara för det medicinska och fysiologiska, utan man har ju också sett att de kvinnor vars mamma hade en traumatisk förlossningsupplevelse löper större risk för förlossningsrädsla. Så jag tänker att om man har vuxit upp med en mamma som har pratat om så här, den dag när du kom till världen, det var så, det gjorde ont och det var kämpigt, men så kom du. Då kanske man är färgad inför en förlossning på ett sätt emot om det var så här, det var fruktansvärt när jag skulle klämma ut dig. Och det var så. Det är klart att det där sätter sig hos våra döttrar hur vi pratar. Jo, det måste man tänka
det är klart.
På.
Ja, men jag vet, men då får Pixel bara skita i att lyssna på mina avsnitt när jag har berättat. Ja, fast det är ju för sig okej. Det är
du jobbar ju ändå med det här liksom.
Ja.
Men jag tänker att hur vi pratar om när vi väntar våra barn, och framförallt våra döttrar kommer sätta sig.
Mm. Jättebra grej. Det känns som ni som lyssnar har lite småbarn kanske för att, men ändå, tänk på framtiden.
Jag vet inte, jag tänker att Olga, min dotter som är 4, hon frågar ju mycket så här, har jag legat i din mage?
Ja, det är
och
sant.
Hur var det? Och så där. Och även till våra söner. Albert, min äldsta, frågar ju, men det måste gjort jätteont, mamma. Och då förklarar jag att det gjorde jätteont, men det var den största dagen i mitt liv och det var fantastiskt. Han kommer ju kanske bli pappa någon gång och vara med om det där på ett sätt. Så att jag tror att vi ska inte försköna eller ljuga, men vi ska tänka på hur vi pratar om när vi väntar och tar emot våra barn, inför våra barn.
Bra tips. Jag tycker så här, vi har lite frågor. Jag tror att de kommer krämas in i hela upplägget.
Men ska vi inte göra så här? Att om vi tar frågorna så att vi får med dem. Och sen om jag tycker att det finns någonting kvar som vi borde prata om, så fyller jag på med det efter.
Ja, det kan vi göra. För jag tror att vissa frågor kommer göra att vi håller oss för till exempel en fråga som flera hade. Vilken är den vanligaste sjukdomen man kan få som gravid? Och är det någon som är riktigt farlig? Liksom?
Mm.
Och där är det ju då kanske så här, några som är de vanligaste.
Mm.
Och sen så kanske det inte är någon som, alltså det är några, så då kan vi liksom gå igenom de vanligaste.
Det kan vi göra.
Ja. En annan fråga som också är liksom vad som är en sjukdom och vad som ändå anses vara en sjukdom. Typ illamående eller klåda och sånt där. Men det vi främst kommer foka på nu är väl egentligen så här havenskapsförgiftning, graviditetsdiabetes.
Kan prata om. Kanske. Jag tänker också på hepatos, en leversjukdom som är relativt vanlig. Den absolut vanligaste sjukdomen under graviditet är urinvägsinfektion.
Ah.
Och det ska vi prata lite om,
tänker
jag, vad man ska tänka på och sådär.
Men okej, så då är det då den vanligaste sjukdomen du kan få som gravid.
Vilken? Urinvägsinfektion, det är det. Absolut.
Mm.
Ja. Och man har en lite högre risk att drabbas för urinvägsinfektion bara av att man är gravid. Mm. Därför att belastningen och trycket på urinblåsan ökar. Man producerar mer urin, man behöver kissa oftare och det är normalt. Om man däremot känner att man får trängningar, svårt att hålla sig, behöver kissa väldigt, det svider, feber kan också vara ett symptom. Sammandragningar, en liten blödning eller sådär. Det ska man alltid...
Jag kommer ihåg det nu att man frågade alltså det här med urinvägsinfektion. Men vad är det som är farligt med det då?
Alltså om du får gå så långt så att man får sammandragningar så kan det ju sätta igång en för tidig förlossning.
Ah.
Det vill man ju inte.
Nej.
Men sen finns det också finns en bakterie som jag tycker att det är viktigt att vi pratar om. GBS. Jag vet inte om vi har pratat om den tidigare. Jag tror det. Men det är en bakterie som normalt finns hos ungefär en tredjedel av alla kvinnor som väntar barn. Och då har man den i slida och i tarmen. Där gör den egentligen ingen skada. Men om den vandrar upp i urinvägarna eller urinblåsan och urinröret, då kan man få en urinvägsinfektion av den. Och finns den här när man föder barn och barnet exponeras för den, då kan barnet bli väldigt sjukt.
Vad då för sjuk?
Ja, men det är en ganska läskig sjukdom som heter GBS-meningit, alltså som heter sig på hjärnan.
Jaha.
Så,
men är det här vanligt?
GBS är vanligt.
Ja.
Att man för över det till sitt barn vid förlossning är inte vanligt. Därför att vi har såna otroligt tydliga rutiner för det.
Mm.
Minsta symptom på urinvägsinfektion, då tar vi alltid en odling. Det räcker inte med en urinsticka. Alltså sån här där man bara doppar stickan igen. Det räcker inte. Det kan inte hitta GBS.
Okay.
Man måste ta en odling på morgonurin.
En så, odling?
Urinodling. Man ska kissa i ett sånt här rör.
Och sen ska det stå?
Nej, det får inte stå. Utan om man gör det här hemma. Du ska kissa först på morgonen. Det här instruerar alla, så det är inte så konstigt att man inte vet. Man får med sig ett rör hem från apoteket eller från sin mammorska. Mm. Fyller upp det här röret till hälften. Ställer det i kylen hemma. Gör sig i ordning. Går direkt till laboratoriet där man ska lämna in den med en remiss från sin mammorska. Lämna in det och sen ska det skickas iväg där man odlar urinet och ser vilka bakterier innehåller urinen. Och då, om man får napp på GBS, då kommer man ha GBS hela graviditeten.
Mm-hmm.
Beroende på vilken nivå av, det finns E2, E3, E4, E5, beroende på vilken nivå av GBS man har, så sätter man in antibiotika. Eller om man har, oavsett vilken nivå man har och har symptom, då ska man alltid behandla med antibiotika.
Mm-hmm.
Sen när man vet om det här, då kommer det stå i den här kvinnans journal att hon är GBS-bärare. Så när man kommer in till förlossningen, om man ska föda vaginalt, då ska man få antibiotika. Intrapartalt heter det, alltså under tiden man föder.
Aha.
Då får man antibiotika intravenöst varannan timme under förlossningen.
För att få bort typ så mycket som
går. Profylaktiskt, så att inte det här ska gå över till barnet. Och om man har fått det här minst 2 timmar innan barnet föds, då ser man att det har effekt. Om det är så att man kommer in och föder väldigt snabbt, så man inte hinner få den här antibiotikan och GBS-bärare, då får man stanna kvar på BB och så får man göra lite extra koller på barnet och barnläkaren får veta om det här och så följer man upp det. Men oavsett, alla mammor som bär på GBS, de ska aldrig gå hem från BB tidigare än 48 timmar.
Okay.
Det här vet jag om att det har missats, men då ska man följa temp på barnet och RESP, som vi säger, alltså respiration. Man räknar ett andetag på barnet under en minut. För det första tecknet på infektion hos ett barn, det är att man får en ökad andningsfrekvens.
Och de andas ju redan snabbt som satan.
Ja, eller det gör de ju. Ja. Men de andas framförallt väldigt oregelbundet.
Okay.
De kan andas liksom några sekunder jättesnabbt och så kan det ta långt. Och det är normalt hos ett barn. Det är därför man måste, på en vuxen om man ska ta andningsfrekvens, då kan man räkna under 15 sekunder och så tar man gången 4. För vi andas i samma tempo. Mm-hmm. På en nyfödd kan man aldrig göra på det sättet, för det blir fel. Man måste räkna en hel minut, därför att deras andningsfrekvens är så oregelbunden.
Okay.
Men då, det här gör man på BB. Ah. Och det är därför våra GBS-meningiter är så ovanliga. Men det ska man komma ihåg. Är man GBS-bärare, om man har fått napp på en sån odling någon gång under sin graviditet, då ska man ha antibiotika under tiden man föder, och man ska stanna 48 timmar på BB för observation av barnet.
Mm. Bra, nu kommer vi ihåg det. Men det här vet ju sjukvården.
Ja, absolut.
Och förlossningsvården.
Mm, absolut. Så här, och framför allt barnläkaren som tittar på barnet innan man går hem. Det här är de...
Så att man ska inte behöva oroa sig att någon inte hittar något. Liksom.
Nej, men det här har vi alla inom vården en enorm respekt för.
Mm. Så att säga. Ja, bra, sjukt att jag aldrig har... Liksom... Det kanske för att det inte har varit något som är aktuellt. Liksom.
Men man är väldigt frikostig med att ta urinodling under graviditet vid minsta symptom. Och det är av den här anledningen.
Så att kan man be att någon ska ta det?
Ja, om man känner sig orolig tycker jag det.
Ja.
Absolut.
Och om man har haft mycket urinvägsinfektion förut kanske?
Ja, om det är så att man... Ah, jo, precis. Ah. Och det kommer barnmorskan fråga första gången man träffar. Ah, okay. Har du haft flera urinvägsinfektioner den senaste tiden? Då kan man ta en odling i början. Mm. Det kommer inte säga så mycket. För har man inga symptom, då kommer man inte hitta GBS-en i urinen. Då kan man göra en vaginal, men det är lite liksom, överkurs.
Avancerat, ja. Ah.
Man ska odla på minsta symptom, så tycker jag.
För om man, annars om man har urinvägsinfektion som inte kräver att du behöver behandla, eller gör man alltid det?
Det beror på vilken bakterie man får napp på, vilken nivå av den och vilka symptom kvinnan har.
Mm.
Men de flesta bakterier behandlar man med antibiotika. Ja. Jag kan inte komma på någon som man inte gör det
med. Liksom. För det är mer om man har typ en liten kärl. Alltså att man kan, om man känner att det är något, man är gravid, man känner så här, ah, men nu börjar svida lite när jag kissar. Kan man dricka massa citronvatten och käka tranbär? Liksom?
Absolut kan man göra det. Mm. Men jag tycker att det är av vikt att man tar en urinodling just för att se om det är GBS eller inte.
Okay.
För urinvägsinfektion kan ju vara orsakas av massa olika bakterier. Men den här GBS:en vill vi verkligen hitta om den finns. Och den kommer man bara hitta på en urinodling om man har symptom. Mm. Så det är därför det är så viktigt.
Så därför ska man inte så här hyscha för mycket om man ändå känner så här, det svider lite när jag kissar, jag dricker citronvatten och sen så kommer det säkert gå över. Då är det bättre att bara kolla
mycket
det
bättre.
På en gång.
Och, och då ska man ju inte ha druckit för mycket. Då ska man ta spett ut sin urin inför urinodlingen. Ska man liksom
okay.
Men framför allt om man får sammandragningar.
Mm.
Alltså symptom på urinvägsinfektion och sammandragningar. Jätteviktigt.
Och kolla upp.
Jätteviktigt.
Bra. Det här är jättebra. Alltså, för jag tror det här är något som man kan vara ganska hyfsat lättsam med ändå. Alltså som gravida. Så här,
men jag tror att de kvinnor som har haft GBS, de är inte det.
Nej, men har man inte haft det och bara liksom få sitt första barn och kanske, ja, men du vet, haft urinvägsinfektion när man var yngre eller så, då ser man inte det som något superallvarligt. Liksom.
Nej. Men det behöver inte bli allvarligt, det behöver inte vara allvarligt. Det här är bara för att vara på säkra sidan som vi ska vara.
Bra, nu har vi gått igenom den. Den känns jätteviktig. Och det här är då den vanligaste.
Mm.
Men, och den kan så här, där det här frågan, så här, är någon riktigt farlig av de här vanliga? Det kan ju då vara farligt om det blir GBS som går över till barnet. Det kan vara farligt, men
precis.
Sen behöver vi inte. Liksom.
Precis.
Ja.
Men när hon syftar på om det finns någon farlig sjukdom, så tänker jag att hon tänker på preeklampsi eller havandeskapsförgiftning.
Ja, säkert. Ja, det är väl, man tänker väl att den är vanlig. Mm. Alltså.
Den är vanligast bland förstföderskor.
Ja, aha. Ja, just det, för får man den första gången så får man ofta andra och tredje.
Då är risken här, precis. Och sen så har man också sett att det handlar om antikroppar och vilken partner. Så att om man har fått, alltså ur havandeskapsförgiftningens aspekt, så att om du har fått ditt första barn med en partner och sen byter partner, då är du samma risk som var förstföderska.
Aha!
Ja.
Okej, vad sjukt.
För det har med antikroppar och enzym att göra.
Mm-hmm.
Så att då...
Så man bara, det var inte meant to be med oss. Jag fick havandeskapsförgiftning.
Tvärtom, det var kanske var jättemänt att bli för nästa barn om man skaffar ett sånt. Då får man det inte kanske.
Ja, exakt. Men för vad är det då, om vi ska gå in på det?
Ja, alltså... men det börjar, vad är det? Det vet vi inte, helt ärligt. Vad havandeskapsförgiftning? Vi tror att det har någonting med moderkakan att göra.
Ja.
Men ingen vet egentligen vad det beror på eller hur det kommer. Eller
vad är det som händer då? Det börjar det här med förgiftning med... liksom.
Mm. Det börjar med att man får ett högre blodtryck.
Mm.
Och då... Det kan man ha ändå. Alltså gravitetshypertoni, bara högt blodtryck under graviditet, det är normalt också.
Jag hade
det kan
lågt, tror jag.
Ja, det hade du, absolut. Ja. Men då när trycket stiger så börjar jag även läcka protein. Och det läcker ut i urin och i blod.
Mm.
Och det här kan då ansamlas i olika organ så att de här organen börjar svikta. Framförallt så ser man det på lever och njurar tidigt. Och det här kan, nu går jag väldigt snabbt här och det här är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Men det här kan leda till att liksom blodkroppar faller sönder och man får en organsvikt och i värsta fall kramper. Så man kan bli jättesjuk.
Men det är främst för mamman?
Det är bara för mamman.
Det är inget som går på
barnet. Som kan hända med barnet under havandeskapsförgiftning, det är att tillväxten påverkas. Men har man, då finns också rutiner för det. Har man högt blodtryck och tecken på havandeskapsförgiftning, då ska man göra tillväxtultraljud. Då följer man barnets tillväxt parallellt.
För jag har en kompis som hade det med alla barn. Och då blev det blir ofta igångsättning då. Eller hur? För man kan sällan gå så långt.
Precis, man följer, man behandlar, man sätter in, första behandlingen är ju att man sätter in blodtrycksmedicin för att få ner blodtrycket. Så att man har liksom stoppat det innan.
Och det gör man under hela graviditeten om man har det.
Ja.
Alltså det kan man äta mycket av.
Det liksom. Kan man absolut, ja. Om det är så att det behövs. Man vill ju liksom hålla graviditeten så länge som möjligt. Kan man säga.
Och tecken på att man har det, är det just att man får, alltså man känner sig precis, konstig
men
ska, eller?
Men för det börjar ju med, är det någonting man alltid gör varenda gång man går till barnmorskan så är det ju att kolla ett blodtryck. Man kollar det och ett högt blodtryck vid inskrivningen kan man behöva reda ut lite som vi pratade om innan om man har annat. Men om man får huvudvärk, påverkan på synen, många beskriver det som flimmer eller stjärnor, alltså synförändringar. Man kan må illa och man blir svullen. Liksom, man kan ser det ganska snabbt på händer och ansiktet och sådär.
Ja, vi är väl svullen ändå av vätska känns som.
Ja, fast det här är en annan typ av svullnad.
Ja, det är mer onaturligt. På ja,
när de här kvinnorna kommer till mig så syns det.
Liksom. Ja, okej.
Okay. Det är inte... Ja. Men om man tycker att man har huvudvärk, påverkan på synen och är svullen. Sen är det... Alltså jag vill säga hurven, eller vad heter alltså det? Allmän sjukdomstjänst.
Ja,
många av de här kvinnorna som drabbas kan man säga... prata med dem och säga, men hur har de mått i veckan? Men det var någonting, jag började må lite konstigt för några dygn sedan. Man kanske inte identifierar det där och nej. Då, men när det här väl sett då en allmän konstig sjukdomskänsla.
Ja, men typ när man liksom. Känner att man ska börja få feber och få lite så här, det chills på ryggen.
Ja, någonting ja, känns olustigt i kroppen. Liksom. Och så illamående då pratar om. Sen ett sent symptom som är oerhört viktigt att känna till, det är om man får en smärta under höger revbensbåge.
Va?
Alltså typ där magsäcken sitter, man ska säga. De här kvinnorna som har gått långt i sin havandeskapsförgiftning kommer inte förlossningen. De går nästan dubbelvikta.
Och det kramper.
Liksom. Aj, aj, alltså där. Då ska man in direkt. Ah. Liksom.
Och så är man gravid också så kan det ju kännas så här...
Men det här är liksom i kvinnans mage, inte i gravidmagen. Nej. Så det här gör ont. Men det man ska komma ihåg är att ofta så upptäcks det här på mödravården i form av ett högt blodtryck och att man tar en urinsticka och ser att det läcker protein. Så då brukar man ju kunna bromsa innan det går särskilt långt. Sen är havandeskapsförgiftning ganska lurigt för det kan ligga där och småputtra, inte hända så mycket och sen kan det ha ett jättehastigt förlopp.
Aha.
Så man ska verkligen vara observant. Men finns det liksom de här två tecknena, då ska man in till specialistmödravården. Och sen går man via dem och gör sina kontroller, tillväxtultraljud, man kollar blodprover och sätter in medicin och sådär. Och så följer man den här kvinnan enligt en plan som man gör för henne.
Ja, gud för det där, man tänker också så här, för jag hade en intervju med en doula en gång. Så hon ville ju inte gå på ett enda ultraljud, hon gick inga koller alls liksom. Och där är ju också en fara ju. Alltså, om man hör...
Men då menar väl hon på att hon känner sin kropp och att om hon skulle känna av någon.
Ja,
alltså,
det är sant.
Alla har sina olika sätt att känna sig trygga på. Men ett blodtryck och en urinsticka och ett stick i fingret och lyssna på lite hjärtljud, det känns väl klokt i alla fall.
Ja. Men...
Men alla gör.
Ja.
Jag tror ju, min absolut övertygelse är att jag tror på valfrihet inom förlossningsvården. Det är det absolut viktigaste för mig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
För jag tänker på hur långt det kan gå, kan det sättas igång av sig självt av havandeskapet?
Oftast föder kroppen ganska snabbt när man är, den fattar liksom att det här har någonting med partiklar från moderkakan att göra, så jag måste göra mig av med den här graviditeten för att bli frisk.
Aha.
Så de här kvinnorna, inte alltid, men de föder oftast ganska...
Också naturligt, utan att du behöver sätta igång det.
Ja, så kan det vara. Men eller om man försöker sätta igång det så går det oftast ganska bra, för att kroppen liksom fattar att det här är det bästa för mig.
Hur vanligt är det då att man får havandeskapsförgiftning?
Ja, men det drabbar ungefär 300 kvinnor. Och det är ju utslaget på alla då. Sen är det ju mer vanligt om man har haft det tidigare eller hos först.
3 av 100?
Ja.
Ja.
De allra flesta får det i liksom en lättare form. Där man diagnostiserar tidigt och kan behandla. Sen så är det ju ännu färre som där det går över till, havandeskapsförgiftning kallas på vårt språk eller medicinspråk, preeklampsi. Och eklampsi, det som är nästa steg, är kramper. Då blir man riktigt sjuk. Och sen finns det ett syndrom som heter HELP. Då är man...
HELP?
Ja, HELP-syndromet heter det. Det betyder att blodkropparna faller sönder och levern har lagt av. Liksom. Då är man...
Jättedålig.
Mycket allvarligt sjuk. Ja. Liksom.
Och det är inte alls vanligt?
Nej, det är absolut inte vanligt.
Det är den här konstiga, om man läser en bipacksedel, det är den här konstiga biverkningen som en av väldigt få.
Det man ska komma ihåg med havandeskapsförgiftning också, att det kommer ganska sent i graviditeten. Har man de här symptomen i vecka 19 så är det inte havandeskapsförgiftning.
Det är bra.
Utan det här kommer, vad ska vi säga, en tidig liksom start av havandeskapsförgiftning, väl runt vecka 30. Slutet. Liksom.
Ja, men det... Mm. För det, jag tror det är många som har varit så här, men då vet vi hur stor risk det är att få det. Då är det.
Och det är många som ringer till mig när jag jobbar tidigt i graviditeten. Så, jag känner så här, jag har huvudvärk och jag är rädd för havandeskapsförgiftning. Och då bara kunna säga att så här, du är vecka 16, det är inte det. Ingen fara, men vi ska hjälpa dig med de här symptomen ändå. Det kan vara ganska skönt att veta. Man inte.
Verkligen. Okej, då har vi gått igenom GBS, havandeskapsförgiftning och urinvägsinfektion. De är ju de vanliga, men jag har även fått frågor om graviddiabetes och sånt där, som är lite mer kanske avancerat än typ illamående och klåda. Liksom.
Precis. Och där kan vi ju se att det finns ju liksom olika typer av diabetes som man har när man inte är gravid. Men graviditetsdiabetes, det kan man få bara av att man är gravid, för att vi har större svängningar i vårt blodsocker när man är gravid. Så det är svårare för kroppen att hålla glukosnivåerna på en bra nivå med hjälp av insulinet för att vi svänger mer. Men om man har symptom på att man har graviditetsdiabetes, det är att man blir mer törstig än vanligt för att sockret är högt och det gör oss törstiga. Att man behöver kissa mer än vanligt och att man kissar stora mängder när man kissar. Och att man är tröttare. Vad ska jag säga? Alltså vanlig gravidtrötthet kan ju vara den här bottenlösa tröttheten.
Mm.
Men det här är liksom somnolent nästan. Man blir jättetrött.
För alla de här grejerna kände jag så här, ja, jag kände allt det här superstarkt.
Ja, men liksom. Det är ju också därför att när man, de här på rutinkollerna på mödravården, man tar ett stick i fingret, så här som man gör ibland, vissa besök. Det är ju liksom rutinkontroller. Då kollar vi blodvärdet och vi kollar sockervärdet. Ja. Och där fastnar man oftast om man ligger. Om man ligger med ett högt blodsocker länge så brukar man dyka upp där.
Precis, så folk inte börjar tänka så här, nej men gud, jag är jättetrött. Jag var i, alltså alla de där grejerna.
Då kan man väl gå till sin mammorska och ta ett stick i fingret. Mm. Och ligger det högt, då kommer hon skicka iväg en remiss till labb igen, till laboratoriet, där man får gå och göra en sockerbelastning. Så man kommer på morgonen, tar ett stick i fingret, får dricka, eller venöst i armen. Man får dricka en jätteäcklig lösning på, jag tror att det är 2 liter med sockerlösning.
Va?
Ja, så får man inte äta och sitta still. Eller lite kanske, jag kommer inte ihåg. Och sen tar man ett blodsockervärde vid 1 timme och vid 2 timmar. Och så ser man hur kroppen hanterar det här. Och därifrån ställer man diagnos. Aha. Och så finns det olika typer av behandling. Vissa behandlas bara med kost och kostschema. Att patienten får lära sig att sticka själv och föra liksom, för dagbok över sitt blodsocker. Så man ser att det ligger bra. Och då kan reglera sina sockervärden med hjälp av kosten bara. Mm-hmm. Det fungerar för många. Och sen så finns det ju läkemedelsbehandling. Alltså att man får, som vanliga diabetiker, lära sig att medicinera med insulin och sådär. Men då får man också komma till förlossningar, specialist med vården.
Ja, för
och så
kanske
man in på
chock,
tabletter
liksom.
I sådana fall. Mm. Men här är ju jätteviktigt och mycket kan man göra med kost och motion.
Oh, gud. Jag tänker också när man är gravid så känns det där, jag bara fick direkt en så här, att man ska liksom lära sig något, men det är ju sånt man får göra bara.
Mm, så är det. Och för de allra flesta så går det här över när man har fött barn.
Mm.
Om man inte har utvecklat en, alltså det vi kallar för typ 1-diabetes, då har man kvar det hela livet, men det är också jätteovanligt.
Så det kan ändå triggas av liksom det här, ligga kvar.
Mm, det kan det. Och det finns ärftlighet i diabetes och så vidare.
Men det här känns inte kanske riktigt lika vanligt som havenskapsförgiftning?
Nej, så en kostbehandlad diabetes, graviditetsdiabetes, det är, ju mer vi kollar, desto fler sådana hittar vi.
Okay.
Så ska jag säga. Det är lite olika län. Mm. Jag vet att i Skåne till exempel, där får alla gravida göra en sån här sockerbelastning.
Aha.
Som man vet.
För vad,
jag tror inte att det är helt omöjligt att det kommer bli så överallt faktiskt.
För finns det liksom risker med att gå runt med det här? Är det något som inte är bra för
inte
mamman
bra för
eller barnet?
Barnet kan man se. Grejen är att om man ligger med högt socker under sin graviditet, vilket man gör vid diabetes, eller om man äter väldigt mycket socker faktiskt, då får barnet samma sockernivåer. Och det kan ju dels bidra till att det blir ett stort barn.
Mm.
Men det är inte riktigt det vi är rädda för. Alltså det är klart, vi vill inte att man ska få för stora barn heller.
Nej.
Men det är också så att om barnet ligger hela tiden med högt socker och så regleras det här mammans insulin medan barnet ligger i magen.
Mm.
Och så föds barnet. Och så är det vant vid de här höga sockernivåerna och mammans insulin.
Mm.
Och så ska det börja amma men ska sköta det här helt själv. Då kan barnet få någonting som heter hypoglykemi. Alltså att det sjunker väldigt snabbt i socker.
Mm-hmm.
Därför att det inte sköts av mammans blod längre. Utan ska klara det själva. Så man ska se till att inte ligga för högt i socker i tiden när man är gravid. Mm. Inte bara utifrån graviditetsdiabetes. Risken för det. Utan även för barnets nyföddhetsperiod.
Så att hörni, det här med att äta vad man vill. Då kanske man inte ska äta.
Nej, man ska, är det någonting jag faktiskt liksom vill sätta upp pekfinger på. När man är gravid. Som jag tycker är... Jag är inte så pjoskig med saker, det vet du. Jag tycker att det mesta är okej och sådär.
Mm.
Men hålla koll på sitt sockerintag när man är gravid.
Ja.
Det är faktiskt viktigare än vad man kan tro.
För det jag kommer ihåg när jag var gravid med både Pixel och Instan, det var att så fort man åt någonting med socker i, då blev det ju sprattel i magen alltså.
Och det är inte hela världen.
Fast det var det som gjorde att jag åt mindre. För jag tyckte det var obehagligt att sockret hade sån snabb påverkan.
Det ju. Men någon gång kan man väl ta glas efter att äta godis på. Alltså, men
jag.
Inte hela tiden och inte varje dag. Absolut inte varje dag.
Nej.
Så att, tänk på det.
Mm.
Vanligt sunt förnuft.
Ja, exakt
som alltid annars.
Man ska absolut få unna sig, men det kanske inte är liksom... Nej. varje dag en påse godis efter lunch liksom.
Nej.
Och det är inte något som man kanske mår superbra av heller.
Nej, men och inte bara godis utan tänka på så här, hur mycket juice, vad har jag för att äta en massa torkad frukt, det är också massa socker i. Går jag och köper en juice varje gång jag går förbi ett juiceställe, där är supermycket socker. Alltså fruktsocker är också socker. Mm. Mm. Det gör inte graviditeten någon skillnad på.
Nej.
Så generellt tänka på sitt sockerintag.
Ja, ah, gud.
Mm.
Mycket att tänka på när man är gravid ändå.
Ja, men det är ju det.
Det ska ändå bakas något ordentligt där inne. Men okej, men då, det är samma sak här egentligen. Om du har diabetes så är det inget du behöver liksom gå runt och oroa över nu mer än att tänka på sockerintaget.
Mm.
Är det något som
och
är...
Och gå på dina koller.
Ja.
Har man ärftlighet för diabetes eller har fött ett barn på, jag tror att det är över 4,5 kilo, alltså tidigare fött ett stort barn, då ska man göra en sån här sockerbelastning i vecka 24 ungefär.
Gud, tänk om jag hade något sånt där. Winston vägde 4,150 eller
något. Ja, nej, men det är fortfarande inte stort. Och du hade bra sockernivåer. Vi stack ju i fingret varje gång.
För att jag var ju så trött ju också.
Vi
så
kollade ju det hela tiden. Du hade inte högt socker.
Nej, kolla med hela nojar.
Nej. Men så där har vi pratat om innan. Man gör sådana där koller ibland. Och det är inte för att man är nojig eller inte. Det är för att du ska känna dig trygg.
Mm. Ja, och det är väl jättebra.
Ja.
Men jag tänker egentligen, graviddiabetes känns ganska straightforward. Det är inte mer att grotta i där egentligen.
Nej.
De här, om vi ska ta liksom någon sista, alltså några sista, så är det någonting du känner är viktigt?
Jag har ju lite grejer som jag skulle vilja ta upp då. Och det är ju, vilket ska jag välja då? Nej, men anemi känns ju jätteviktigt, alltså blodbrist.
Ja.
Är också väldigt vanligt under graviditet.
Gud, jag tänker direkt att det här har med järn att göra, men det har
det. Har det ju.
Det har det.
Absolut. Ja. Ska vi gå, det här är också det vanligaste när man kommer och sticker fingret hos mig.
Ja.
Så säger vad kollar du nu? Och så säger jag blodvärdet. Ja, men järnet då?
Ja.
Man kollar inte järnvärdet när man sticker fingret, man kollar blodvärdet. Men blodvärdet är beroende på hur dina järndepåer ser ut i kroppen.
Exakt, det där var det.
Så när man skriver in sig hos barnmorskan på sitt första besök, då går man ju och tar en herrans massa rör.
Mm. Oh, Gud.
Och där, ett av de proverna man analyserar där är bland annat ferritin.
Mm-hmm.
Och det är ett värde som talar om vilka järndepåer har vi i kroppen. Där är vi alla olika, det kan vi inte styra själva. Men beroende på hur ferritinet ligger så kommer barnmorskan rekommendera att så här, ah, men du ligger så här i ditt ferritin, du bör börja med järntabletter nu redan oavsett för du kommer att sjunka sen.
Mm.
Eller du ligger så lågt så dig behöver vi ta
många
ytterligare prover på och se om det här kan bero på, eller ligger högt i ferritin eller lågt i blodvärde, då kanske man måste kolla B-vitamin och göra en blodstatus och så titta. Så att man kan ha anemi av flera olika, man kan ha bra ferritin men lågt blodvärde. Då har man en annan typ av blodbrist.
Men att, jag till exempel, med mina, jag hade ju lågt, jag behövde ju ta extra järn.
Mm.
Hade jag anemi?
Ja, det hade du.
Okej.
Okay. Mm, absolut.
Ja.
Men det kan bero på järnbrist och det kan bero på brist på vitamin B12, folsyra.
Okej, och det ska man ju alltid äta. Det ska man till och med börja äta innan man är gravid.
Ja, precis, om man planerar en graviditet. Men det är ju mer för barnets skull om man har sett att prevalensen av ryggmärgsbråck minskar.
Just det.
Om man får i sig. Men sen så kan det vara de situationerna när man skriver ut recept på ännu mer folsyra också. Så det där blir en individuell bedömning och det ska vi inte hålla på med här. Men folsyra ska man äta. I vissa fall så kommer läkaren skriva ut efter man har gjort en blodstatus ett läkemedel som heter Behepan till exempel, alltså som är B12, och det kan hjälpa blodvärdet att komma upp också.
Vad sjukt, jag har aldrig hört
men
det på det sättet.
Om man har lågt blodvärde, det kan också vara tecken på en infektion.
Aha.
Så allt kan se bra, det kan vara att man är sjuk på något sätt, alltså till exempel har influensa eller någonting, då går blodvärdet ner också. Så det kan vara tillfälligt.
Och det kan hända en vanlig människa, alltså icke-gravid.
Precis,
då.
Precis, eller om man har blödning någonstans eller sådär. Så att så här, blodvärde är en fingervisning och så måste man ta ett blodstatus för att reda ut varför.
Det låter så konstigt när man säger blodbrist. Det är så att man förlorar något blod.
Nej, och det där är ju lite dubbelt, just när det gäller graviditet är ju att, för det som händer, anemin beror ju på att du får en liter, lite drygt en liter extra blod när du är gravid.
Mm.
Bara av att du är gravid.
Det är så sjukt.
Men
också.
Den innehåller inte riktigt den har inte riktigt sammansättning som den andra. Så man får en utspädningseffekt i sitt blod. Man får, fysiologiskt sett så är det normalt att ligga lite lägre i HB. Just för att blodet späs ut när man
ligger
vid.
Är det därför?
Ja. Och därför är det så viktigt, vi accepterar lägre HB-nivåer än annars när man är gravid. Man ska ligga över 105 i HB när man är gravid och kanske upp mot 115-120 när man inte är gravid. Så det är liksom okej, men inte under 105.
Nej.
Och beroende på vad man har för ferritin och sådär.
Och vad händer om man har för lågt?
Men man blir väldigt trött, man blir andfådd, man får hjärtklapp. Alltså det är besvärligt. Det är inte farligt att ligga lågt i HB eller lågt igen. Det är bara besvärligt.
Men jättelågt är farligt.
Ja, det är farligt. Och då tänker man ju också på om man skulle få en blödning när man föder barn. Mm. Och inte har så bra depå. Det blir kämpigt. Om man är trött, man orkar inte med sådär. Man blir mer infektionskänslig och sådär. Så det ska absolut behandlas.
Mm.
Det är klart det ska. Och redas ut varför. Men mycket kan man, samma som vid graviditetsdiabetes, mycket kan man göra med kosten här.
Mm.
Om det inte är en B12-brist eller järnbrist såklart, utan om det bara är lågt blodvärde.
Mm.
Alltså man tänker på mörkgröna grönsaker, kött om man äter det. Eller
mörkgrön?
Ja.
Inte bara färg?
Jo, men färg absolut. Men jag tänker på broccoli, spinat, framförallt i de här klassiska. Liksom. Mm. Och sen så tänker jag på att man tar de här kosten, de här livsmedlen tillsammans med C-vitamin. För då tar vi upp järnet bättre.
Mm.
Så att det är därför det, man alltid fick.
Och inte med mjölk.
Inte med mjölk, inte laktos. Och inte med koffein.
Ah.
Kaffe tar bort det där också. Så att försök att. Men sen så har vi några såna otippade livsmedel som är bra. Och det är bland annat torkade aprikoser.
Just det, det kommer jag ihåg.
Innehåller mer järn än blåpudding. Vad är det med? Det är solrosfrö. Alltså där ballväxter och frön. Jättebra.
Pumpa frön av de där.
Precis, precis. Så det är jättebra.
Det kommer jag ihåg att du sa till mig. Käka de där torkade aprikoserna.
Mm.
Och det är ju gott också.
Ja, det hjälper verkligen.
Katrinplommon är inte samma grej, men det är bra för magen.
Precis. Men har din barnmorska sagt att man ska ta järntabletter, då är det liksom inte på nivån av torkade aprikoser. Utan då ska man äta järntabletter.
Då blir det många påsar.
Ja, och det tror inte jag är så bra för sockret.
Nej, exakt.
Eller liksom. Så att, det här är ju mer om man liksom, vilken, beroende på vilken
nivån. För det där kommer jag ihåg med järntabletter. Man fick ta mycket. Vissa blir liksom. Det här med magen. Vissa blir lösa i magen, vissa blir hårda i magen. Vissa får bara ont i magen.
Mm.
Det känns som, men det är
vissa bryr sig inte alls. Och det finns lite olika märken att prova. Det kan man ju prova vilka som passar. Jag kan tycka ibland att det är bäst att ta järntabletterna precis innan man går och lägger sig. Natt i natten. Så att man liksom får minst biverkningar av det. Sen kan man även hamna i det läget att järntabletter hjälper inte.
Nej.
Då får barnmorskan skriva en remiss till förlossningskliniken och så får man komma in och så får man järn intravenöst.
Mm.
Så att man är dropp med järn rakt in i blodet. Det tar ett tag för det att verka, men det hjälper. Liksom.
Wow. Lite som sån här C-vitaminsdropp.
Som jag inte tror på. Men, men det här funkar.
Ja, men gud vad bra. Men okej, okay, det här känns ju precis som den vanligaste grejen. Anemi.
Mm.
Typ.
Ja, någon form av anemi, absolut.
Men alltså, så har de här barnen där uppe.
Mm. Det hör väl till babycaps.
Det hör till. Bara så att ni undrar vad som, om ni undrar vad som låter, så åker nu Winston ut på sin lilla bil.
Ivan, min son, är här och passar Winston. Ja, han är en duktig barnvakt, men han är ingen tyst barnvakt.
Nej, men jag tycker ändå så här, han kan inte hålla fast i den här 15 kilos ungen.
Nej, exakt, det blir inget betalt för de här timmarna.
Nej, han exakt, han får inte betalt. Nej. Ja, nej, men vad bra. Jag tror att så här, vi har de, så här, vad är det? Urinvägsinfektion, GBS, havandeskapsförgiftning, graviddiabetes och anemi.
Ja, vet du vad jag tycker att vi gör?
Nej.
Frågor till nästa gång.
Mm.
Min plan som vi ska prata om då lite grann, det är ju det här med toxoplasma och listeria.
Just
det man ska akta sig för i kosten och så, och hur det påverkar barnet. Och så tycker jag vi ska prata om parvovirus, vattkoppor, kanske lite RS-virus och CMV. Eller kommer vi oroa alla för mycket då?
Nej. Nej, men det är väl jättebra att alla får liksom
alla
preppa lite.
Ja.
För nu gick det lite snabbt för er att, så här, så här, nu ska vi prata om det här och så ska ni hinna med. Men nu tror jag ändå, och är det vissa så här.
Det här var ju basic och så tar vi mer frågor och lite mer virus och bakterier nästa gång.
Jättebra. Jag vet inte om du har fått många som skriver till dig eller om det är liksom att man går in och googlar.
Det är
eller
inte så många som skriver till mig. Det påminner om samma grej som förut. Att man får gärna ställa generella frågor till mig på Instagram. Det tycker jag bara är helt okej.
Okay. Mm.
Jag kommer inte, för det gjorde jag lite. Det blir
i början,
svårt.
Ja.
Det är lite svårt med individuell. Jag kan inte.
Då får man gå hos dig. Men det kommer bli svårt nu, va?
Nej, precis. För nu har jag bytt jobb. All den här informationen finns på min nya arbetsplats på Preglife.
Så roligt.
Ladda ner appen.
Grattis,
där kommer
Karin.
Jag uppdatera all information.
Det känns som att så här, nu vet man att det kommer finnas en jäkla massa bra grejer där. Nu har jag kommit in.
Det finns redan och har funnits massa. De har ju
det är sant. Men den hade jag när jag var gravid.
Mm. Vem har inte den?
Ja, exakt.
Jag tror att det är 750 000 användare.
Va?
Mm.
Hur många är det? Det är typ så många som är gravida.
Jag tror, ja,
nästan. Det är jävligt många gravida. Eller?
Jag vet, men, det, men den är bra. Ja,
den är liksom. Jättebra. Men,
så där igen. Kommer man se mig.
Det är toppen. Mm. Det är alltså det är just sån här information som är, jag tror att man ska inte oroa sig, men det är ändå skönt att veta vad man tar för prover och grejer. Liksom.
Men dels det, och sen tror jag på att vi ska inte vara så rädda för att informera om de här vissa fall allvarliga tillstånden.
Nej.
Vet man om det, och så vet man också om vad vi gör inom sjukvården för att hålla koll på det. Mm. Jag tror alltid på att information är
verkligen
bäst.
Verkligen.
Jag vill inte skrämma upp någon.
Nej,
med allt
men
här,
jag tycker inte alls det här var skrämmande. Det här är mer så här skönt att veta. Och om de testar, om någon vill göra det här GBS-provet och odla lite kiss. Eller vad man
precis.
Ja, det är väl toppen.
Odla lite kiss, varsågod. Nu ska vi kolla på dina zucchinis. På
ja! Tack Karin!
Tack Julia!
Puss, puss!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.